Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag var i Böda Sand camping, satt och skrev autografer. Så ingenstans kommer en morsa och armbågar sig framför alla ungarna, hoppar som WWE, sån här wrestling, och sätter sig på mitt knä och börjar gnida. Nu ska vi ta en bild, du och jag. Och hade tur får vi dunka lite bäver. Jag bara, hjälp! Och så, det som var roligt, jag tror hon var singel först. Och så tittar jag iväg bort och så ser jag att hennes man står nykter och håller i hennes jacka och döljer sitt ansikte för att han skäms lite. Och det jag älskar det liksom, den här lilla flirten. Det är roligt, det ska vara lite sådär.
Eller så hade han bara ångest för att det var han som skulle få dunka bäversen. Och du var bara förspelet. Hej och välkommen till Kändispodden. Sean Banan säger jag. Eller Sina.
Ja, du kan säga Sean, precis som alla andra gör. Ja. Mitt riktiga namn är ju Sina Samadi. Men i och med att jag kallas för Sean och de flesta, så ber jag de flesta att kalla mig för Sean. För att annars blir folk förvirrade.
Ja. Jag sa bananen också bara för att det här är Kändispodden.
Ja, det är självklart. Jag älskar att bli kallad för bananen.
Ja, men hur är läget?
Fantastiskt, hoppas jag. Men vi pratade om det innan, att man måste ge sken om att det är fantastiskt. Mm. Jag brukar alltid säga att leende är som magsjuka, smittar av sig väldigt lätt.
Ja, det gör det faktiskt. För att så fort jag öppnade dörren här så kom bananens skratt. och det smittar.
Är det så?
Ja.
Jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag hoppas att jag kan smitta alla i Sverige. Ja.
Men du heter, eller kallas Sean, så att det är ju gemensamt för er båda. Mm. Alltså ditt alter ego. Mm. Men vem är det mest? För att jag tänkte precis när vi öppnade dörren här, så var det Sean Banans skratt, fast det var Sean som stod där.
Mm. Alltså det är svårt att säga. Många tror att det är bara en karaktär när jag skämtar och skojar hela tiden, men det är det ju fan inte. Ge mig 2 glas rödvin så kommer mina dåliga göteborgsskämt. Och det är inte förrän jag dricker kaffe och snusar jag får tillbaka göteborgskan, som ni hör nu. Men det är på något sätt en del av mig. Att vara en djup och filosofisk och tänkande människa, det är en annan del av mig. Men det är ju, man kan ju ha flera sidor. Mm. Så jag kan säga att Sean Banan är jag och Sina Samadi är jag också. Mm.
Ja, jag vet att man kan ha flera sidor. Jag känner ju kanske att jag också har flera sidor. Mm. Men inte så tydliga. Och jag har inte, min andra sida har inget namn.
Nej, det enda två sidorna jag har sett, det är första gången jag träffade dig där borta hemma hos Tess Merkel på Kennys födelsedag. Och då var du väldigt restriktiv, tillbakadragen, tyst. Och nu när jag snackar med dig, shit, du är en helt annan människa.
Ja, men jag är så. Jag är ju egentligen en tyst och blyg typ.
Men vad fick du att bli så extremt extrovert nu, just när vi träffades idag?
Dels så är det för att jag iakttog dig mycket då och varit jättenyfiken på dig.
Mm.
För att jag har ju sett den här figuren, den massmediala bilden av dig. Och så kände jag en helt annan, utan att prata med dig så kände jag någon form av värme och ett djup.
Tack.
Och sen så pratade jag med Tess om dig. Och då sa hon så här, eller nej, jag frågade henne också, vi pratade mer om dig, men jag frågade inför den här intervjun just om hon kunde säga någonting om dig eftersom ni känner varandra.
Mm.
Så sa hon att ett, så Sean gör världens bästa omeletter. Och att du är en av de mest, eller de snällaste och mest generösa personer som hon känner. Och att du är väldigt omtänksam och att du har ett djup som väldigt få ser.
Mm.
Och att du är en tänkare som är mycket, mycket klok.
Kanske lite för mycket för mitt eget bästa, alltså tänka. Det, fan, jag har alltid trott att jag har haft någon ADHD eller någonting, men för jag har alltid haft koncentrationssvårigheter i skolan och läsa och sånt, alltså nej, det går inte. Men jag kan faktiskt ligga still och kolla på en film och sitta tyst. Men uppe i skallen, fy fan, det är nattklubb och Olympics uppe i hjärnan. Förr rullar hela tiden.
Mm.
Så det har sina fördelar att tänka mycket, men det har också sina nackdelar. Man får ju lite sömnsvårigheter. Man ska ju inte överanalysera något, men det är vad jag gör. Mm. Kanske en försvarsmekanism.
Men har det alltid varit så? Jag tänker på din uppväxt. Har du varit samma person så hela tiden? Att huvudet har pågått?
Huvudet har pågått, men på mer ett kreativt område. Liksom. Ända sedan jag var liten har jag alltid älskat att måla, skulpturera, sjunga, dansa, skådespela. Men med åren så får man ju uppleva ett och annat positivt och negativt.
Mm.
Och då börjar man tänka på andra saker som i sin tur kan leda till att man inte tänker längre utan man grubblar.
Mm.
Då analyserar man inte. En analys är när man tänker på någonting och så kommer fram till något. Men att grubbla, då sitter jag om nätterna och tänker på något om och om och om, och om igen utan att komma fram till något. Och det är stressmentalitet. Jag har ju fått den här stresssjukdom. Alopecia heter det.
Mm.
Man får kvala fläckar i skägget. Den har jag haft nu i kanske 7 eller 8 år. Och de säger att det är stressrelaterat. Men min form av stress, det är mer grubblande. Men fan, man ska ju ändå, hur man än mår så ska man alltid stråla ut positiv energi så gott det går. Min negativ energi gör ingen nytta i världen. Varför inte bara ge världen en positiv energi så mycket jag kan?
Mm.
Sen är man ju människa, ibland kan man bli lite kinkig i trafiken.
Men är det där du får utlopp för det som du känner inombords?
Nej, det är nog mest när jag sitter och spelar Xbox och skjuter i Call of Duty och råkar jaga en 7-årig koreansk pojke på andra sidan jorden och så han skiter nu med i spelet och så börjar jag skrika och ragea och kasta handkontrollen på Xboxen.
Ja.
Men jag tror nog inte att jag behöver få utlopp. Jag tror nog att jag behöver vara kreativ.
Mm.
Jag minns en gång jag hamnade i en depression en gång för länge sedan. Och då valde min kompis, jag hade varit med om ett jobbigt förhållande och så hade blivit separerad. Så min polare tog med mig till Polen. Han bara, häng med fan, det blir kul. Jag bara, ah, visst, shit, vi åker dit. Det var liksom att blunda för hur man egentligen mådde. Desto mer jag var där, desto mer mådde jag sämre. För att jag blev konstant påmind om att jag är borta på en utomlandsresa, vilket jag brukar inte vara, i syfte av att glömma någonting som är jobbigt. Så det var en natt Vi sov på hotellet och då fick jag en sån här panikångestattack mitt i natten. Och så vaknade jag upp och jag kunde inte andas. Så då kom min polare liksom. Underbar kille, Micke, tack för att du finns där ute. Väckte mig, gick in i duschen, kalldusch, jag kunde andas och så vidare. Och så fick jag sån panik och det var så mycket känslor. Så istället för att få upplopp i form av våld och ilska eller negativ energi så gör jag alltid om det till något kreativt. Så jag gick ut till hotellobbyn vid hissen, la ner mobilen, tryckte record och så började jag bara dansa. Mm. Instrumentalt, dansade och dansade och dansade. Människor bara gick förbi mig, det var så här 5 på morgonen. En kinesisk turist gick förbi mig och höll på med mobilen, han bara stod bakom mig. Sen när jag var klar tog jag det här klippet, klippte det, regisserade fram något häftigt och la till musik. Jag la upp den på min Facebook och skrev en lång text om hur jag kände och hur jag mådde. Och det var sån lättnad. Det var som en stor sten hade fallit från min bröst. En av min mentor Ola Lindholm ringde mig, skrev till mig också. Att det där var det finaste konstverket jag någonsin gjort i mitt liv. För att det kom ju från djupet av hjärtat. Mm. Och än idag när jag ser det klippet blir jag lite tårögd. Inte för att jag var ledsen utan för att den är så känslomässig. Mm. Så man kan ju liksom få upplopp. En del går och boxas. En del springer och tränar. Jag får vara kreativ. Det är mitt sätt att få ut det jag känner. Oavsett om det är positiva känslor eller negativa.
Mm. Ja, men det här med dansen. Det visste inte jag riktigt om dig. Alltså jag hade inte koll på det här att du slog igenom på något sätt i floor filler.
Mm.
Men var du dansare innan? Eller var det ett intresse bara?
Jag har alltid varit konstnärlig. Alltså det är Joker, klassens pajas och sjunga, dansa och skämta. Men det var inte förrän min mor gick bort när jag var 11. Jag bearbetade min mors bortgång på ett helt annorlunda sätt. Jag sörjde inte. Jag grät inte. Det var en försvarsmekanism. För jag var gammal nog att inse vad som hade hänt när man är 11.
Mm.
Men jag var inte erfaren nog att kunna hantera det. Så det är en jävligt jobbig ålder att förlora sin morsa då. Så jag liksom sökte bekräftelse och kärlek som slutade finnas plötsligt hemma. För syskonen flyttade hemifrån. Pappa jobbade konstant, underbar farsa. Och jag var ensam hemma från att vara hemma med 2 syskon, en mamma och en pappa. Så jag behövde kärlek, jag behövde bekräftelse. Så var det en väldigt, väldigt knubbig kille i skolan som heter Samir, min klasskamrat, underbar kille. Och han gjorde så här lite robotdans. Och det blev så effektivt för att han var så knubbig. För när han gjorde en rörelse så vibrerade det så mycket. Så när man poppar och dansar så blev det mycket snyggare när han gjorde det. Och då började han utmana mig. Och då testade jag det. Och så sa de i klassen bara, fan du var ju grym på det här. Och då hittade jag någonstans där jag kände mig behövd. Man vill ju hitta någonstans där man är duktig och uppskattad. Och då började jag träna dans från 11-årsåldern. Tränade, undervisade också i senare dagar. Sen åkte jag till Stockholm när jag var 18 eller 19 och så var jag med i floor filler. Och så dansade jag där och så och det ena ledde till det andra. Mm. Så hamnade jag i Cirkus Möller på TV4. Jag undervisade länge men jag la av med dansen för 5 eller 7 år sedan.
Mm.
För
att, 5 eller 7?
Något sånt, jag minns inte. Mm. Det är så mycket som har hänt de här åren i mitt liv. Man kan inte sätta fingret på vad som hände när. Men jag la av med det för att jag kände att dansen var en av konstformerna som jag var klar med.
Mm.
Jag behöver nya utmaningar. Jag behöver skådespela. Jag behöver regissera. Jag behöver måla och skulpturera hemma. Men det får inte svenska folket se.
Nej.
De får ju se Sean Banan som petar i näsan och pruttar och gör barnmusik.
Mm.
Men man vet aldrig. Kanske om några år, när jag är 60-70, blir jag Sveriges nästa Ingmar Bergman, hoppas jag.
Ja, det är väl inte otroligt.
Nej, men
med det drivet som du verkar ha ändå.
Att drivet kommer och går, tyvärr. Jag är bara människa. Jag kan tappa motivationen som fan ibland när man får hinder i den här jävla branschen. Alltså. Det är tv-kanalerna, skivbolagen, alla sätter käppar i hjulen.
Men upplever du verkligen att du har mycket hinder? Jag tänker så pass etablerad som du är.
Ja. Än idag har jag hinder. Definitivt. För det första, när jag var som mest populär och jobbade som mest för 2-3 år sedan eller 4 år sedan, då tog ju folk in mig i projekt, tv-program eller det ena eller det andra, just för att de var tvungna. Jag har precis varit med i Mello, vad fan.
Ja.
Men nu när man inte är lika aktuell, då blir det lite mer så här, aha, ja, men vi kanske ska ta in den där killen som öppnar kapsylflaskor med näsan på Instagram som har 500 000 följare. Vi tar honom istället med i det här tv-programmet.
Mm.
Så det har, folk har ju fått helt andra värderingar nu vad de är ute efter. Och det är ju inte jag.
Nej.
Jag är ingen, vad heter det, influencer eller vad man ska säga det.
Nej, fast du har ju väldigt mycket följare.
Jo,
ändå, till exempel.
Men det är för att jag är underhållare.
Mm.
Men mina följare är ju inte de följarna som följer influencers. Mina följare är mest morsor och farsor. Inga barn följer mig på Instagram. Jag kollar på statistiken. Det är inga ungar som följer mig på Instagram. Och om de följer mig så skulle jag rekommendera, gör inte det. Min Instagram är för vuxna. Humor och allt det där.
Ja.
Men min Snapchat och Facebook, det är för ungarna. Men ja, det är helt andra sorters människor. Jag kan ändå säga att jag är stolt över vad jag har uppnått. För att jag kommer ihåg Mello när jag var med 2012, så var jag jätteledsen att jag förlorade över Torsten Flink. Men då kom Kalle Moreus fram till mig på Grammyskalan och sa, Sean, fan är du ledsen för? Du kom kanske till andra chansen bara, men du har fucking flest spelningar hela Sverige det här året. Du har blivit folklig.
Mm.
Samma sak sa Ola Lindholm, och det är någonting jag verkligen tog för givet förut, men inte längre idag. Och jag älskar det, att min publik är svennebananer i husvagnar som kampar utanför Ullared och Böda camping. Det är min målgrupp, och de uppskattar mig och jag uppskattar dem. Det finns inget finare än människor liksom, när jag får åka till sådana här folkparker med raggabilar. Och jag har liksom blivit en invandrarversion av Stefan och Christer.
Ja.
Jag måste vara där och fan, vi kan inte ha en festival här utan att barnfamiljer kommer. Bjuda hit Sean Banan så blir det bra.
Mm.
Det är någonting jag tog för givet, men inte idag. Och jag älskar de här människorna.
Mm. Men du är ju fortfarande populär. Jag tänkte på det som du, den här festen som du refererade till där vi sågs förra gången där, så minns jag att du sa att du nu i sommar har haft 40-45 spelningar eller någonting.
Ja, 45.
Ja, det är ju, det måste man säga att det måste vara mer än de flesta.
Det är det, men nu är vi ju här på Kändispodden, och då vet alla som lyssnar och även du här att det finns olika nivåer, olika former av etablering i nöjesbranschen. Du kan vara het och aktuell, och du kan vara folklig.
Mm.
Om du är folklig som, vad heter det, de här TV4-profilerna som är mellanmjölk och pratar, liksom, de har ju inte jätteheta och värsta skriverierna, många av dem. Men de får alltid jobb och alla känner till dem, och de kommer alltid finnas i alla svenska hushålls tankar. Mm. Alla vet vem de är. Sen finns det de som är heta och aktuella. De får en sving snabbt för att de gör någonting kanske på något tv-program snabbt någon gång. Paradise Hotel, whatever. Bam! Det kommer snabbt. Men lika snabbt som det kommer kan det försvinna också. Mm. Men man ska verkligen vara mån om det man får, oavsett om det är lite eller mycket. Och det har jag lärt mig mer och mer de senaste åren.
Mm.
Liksom när man var i Mello, man levde fan i en liten bubbla. Man tappar fotfäste. Man var inte ödmjuk. Och det var inte mitt fel heller. För att det är ingen som kunde säga, som sa till mig vad som var rätt och fel. Det var ingen som sa, Sean, prata inte så där med dina kollegor. Sean, säg inte sånt. Någon kanske tar åt sig. Men det är inte förrän du hamnar ur bubblan och får fotfäste, du börjar inse vad som är rätt och fel, vad man borde ha gjort och inte gjort.
Men vad kan det ha varit som du gjorde fel då, till exempel?
Ja, men ibland liksom, jag är ju väldigt skämtsam av mig. Mm. Och med åren har jag ju märkt nu att man får inte lika mycket skämt om vad som helst, hur som helst. Tyvärr. Folk blir mer och mer känsliga. man måste vara mån om vad man skämtar om. Det får inte vara sexistiskt, det får inte vara rasistiskt och så vidare. Och förr i tiden kunde du skämta på det sättet för att komma med ett budskap om att rasism är fel. Att sexism är fel. Men nu kan du inte skämta på något sätt alls inom det området för att alla tycker att det är fel oavsett hur du än skämtar om det.
Mm.
Titta på Sacha Baron Cohen.
Mm.
Han är ju själv en invandrare, mörkhyad och så vidare. Och så skämtar han om dem liksom. Han gör parodi på fördomarna folk har om vissa folkgrupper eller sexuell läggning och så vidare.
Mm.
Men folk anser ju att det han gör, han förstärker bara de här fördomarna. Men det anser inte jag. Jag anser bara att är du smart nog så fattar du att han driver med de här fördomarna. Och det har blivit så senaste åren. Man inte kan skämta hur som helst, hur man än vill. Och det var ju lite lättare förut, men nu måste man ju vara lite försiktigare. Hur fan kom jag in på det här?
Jag vet inte, vi slidade in på det. Men så brukar det vara. men jag tänker, jag knyter tillbaka lite till floor filler, för det var där allting började.
Mm.
Och då vill jag bara... Det finns en video på YouTube som en kollega till mig visade.
Mm.
Den här som har fått nära 5 miljoner.
Ja, det var nog min breakthrough.
Ja, och jag har varit helt kär i den. Men sen så lovade jag honom också att fråga dig att exakt hur stenad var du i den videon?
Det var det som gjorde den så populär, den videon. Att jag var ju inte stenad eller full eller någonting. Klockan var 5 på morgonen en söndag och vi hade repat dans hur länge som helst. Och jag gick in som fan in i karaktären. Och det var det som gjorde klippet så jävla populärt. Att halva svenska folket satt och debatterade om jag var stenad eller inte. Och det var då jag insåg, ska man göra någon form av konstverk, eller ska du göra en sketch, eller ska du göra målning, eller ska du göra ett skämt? Det skämtet, eller den sketchen, eller den filmen som blir mest lyckad är inte den som blir älskad av allihopa.
Nej.
Du måste få blandade åsikter inom konstnärlighet för att skapa debatten, för att skapa diskussionerna. Det är där jag tycker det är synd idag. Man får inte den friheten längre. Man får inte skämta om vad som helst, hur som helst, när som helst. Visst, det finns vissa gränser, men vilka är det som ska få sätta gränserna?
Mm.
Jag menar, jag växte upp i ett samhälle i Göteborg i 90-talet där det var så. Min pappa och jag var på en träbåt med hans svenska kompisar. Och så hör jag de två svenskarna säga, hörru jag far jävla svartskalle, går du och hämta 2 öl? Och så svarar min pappa, absolut din jävla Svensson blondin. Och så hämtade han 2 öl, så drack de öl och kramade, så de älskar varann.
Mm.
På min tid i Göteborg i Frölunda fanns ingenting som hette svart, vit, brun, kines, arab. Det fanns bara vi arbetarklassen och de där jävla överklassen i Askim.
Mm.
Så jag har vuxit upp på det sättet och det är svårt för mig att hänga med. Jag är villig att lära mig att jag bör anpassa mig till samhället.
Mm.
Men jag förtjänar inte den skit jag får om jag råkar såra någon. Som i dagens samhälle man får med alla de här jävla dreven som börjar. Man borde istället prata vett med dem på ett logiskt sätt och säga, du, skulle du kunna göra så här, det här, den och den. Och så diskutera, inte skrika typ, du är si, du är så, fy, skäms, ligg ner och dö liksom. Nej, det funkar inte.
Mm.
Det funkar inte. Man måste lära sådana som mig liksom. Det har varit en stor utmaning för mig nu senaste åren i livet.
Mm.
Första låten jag skrev, Skaka rumpa, där säger jag en hel del grova ord som folk sjunger med än idag. Men sen när vi märkte att jag började bli favoriserad hos barn, då tog vi in Ola Lindholm som hjälpte mig att göra det lite mer rumsrent och lite barnvänligare. Så visst, man anpassar sig, men jag fick hjälp.
Mm.
Så om jag gör fel idag, eller om någon komiker eller konstnär gör fel idag, det är inte deras fel. De gör ju sin grej bara. Istället kan man ju bara försöka möta dem halvvägs. Och försök, om man vill att de ska ändra något, bemöta dem på ett mer kärleksfullt och mer pedagogiskt sätt. Än att säga, ligg ner och dö, nu ska vi skapa ett drev mot dig.
Mm. Ja, det är så lätt att dra igång de där dreven. Men när du själv var inne på Ola Lindholm så tänker jag också så här att du är ju lite, vad jag har förstått, en ofrivillig barnidol.
Exakt.
För som du sa, så var din humor kanske inte riktigt, och dina texter anpassade för barn.
Nej.
Men det var barnen som tog dem till sig.
Mm.
Hur känns det?
Det började med att när jag släppte låten Skaka rumpa och gjorde de här sketcherna på Cirkus Möller, då var jag favoriserad hos övre tonåren.
Mm.
Och barn funkar så här, wow, jag är 14 år, min storebrorsa som är 18 lyssnar på Sean Banan och den låten, den är lite förbjuden, men då lyssnar jag på den. Fan vad coolt. Och så något år senare, wow, min storebror som är 14, jag är bara 8, han lyssnar på den låten, jag vill också göra det. Så gick det ner med åren.
Mm.
Och jag ville ju fan inte vara en barnartist. Jag ville ha min konstnärliga frihet att göra exakt som jag vill utan att tänka mig för att det kan vara dåligt för vissa människor och att folk kan tolka det på olika sätt. Men som jag sa, man tar det man får.
Mm.
Och det är viktigt att nu fick jag det här privilegiet att kunna påverka så många människors liv. Då får jag fan ta vara på det. Och då tog vi in Ola Lindholm och då anpassade jag mig mer till barnen. Men jag vill fortfarande ha min konstnärliga frihet. Så när jag gör musik, sketcher och skämt, då är det väldigt ofta, inte alltid, men ofta att jag gör en låt som barnen tolkar på ett sätt och sen föräldrarna tolkar på ett helt annat sätt.
Mm.
Som till exempel om jag sjunger, vad heter det? Alla älskar Sean, speciellt mamma för hon gillar banan. Barnen tolkar det på ett sätt, men föräldrarna tolkar det på ett annat sätt.
Mm.
Sen är det många vuxna som säger fy, 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 nej, så får du inte sjunga. Men då säger jag, men vänta lite nu, det är din tolkning.
Mm.
Det är inte ditt barns tolkning. Och när jag mer och mer med åren fick det här möjligheten att underhålla både föräldrar och barn, då kände jag ett ansvar plötsligt. Att jag kunde göra en påverkan.
Mm.
Och tänkte jag, vad fan är det jag kan lära de här föräldrarna och barnen som berör mig mycket? Jag vet, jag blev ju fan mobbad en hel del när jag var liten. Jag blev retad och jag vet hur det känns. Jag kanske kan lära dem ett och annat om mobbing. Så nu i alla mina konserter mellan låtarna, efter att jag fångat människors uppmärksamhet, då ser jag till att sjunga eller prata och dra skämt om mobbing och utanförskap, men även föräldraskap, saker och ting jag kan relatera till när det gäller min pappa.
Mm.
Så det är jävla många föräldrar som vill leva sina drömmar genom ungarna.
Mm.
Men de låter inte ungarna få leva sina egna drömmar själva.
Nej. Det är ett stort problem.
Ja, alltså det är ju ett stort jävla problem än idag i skolsystemet, tycker jag. Jag tycker det här pressen alla ungar har om att det du väljer i gymnasiet kommer du få jobba med resten av jävla livet. Nej, för fan! Jag gick på IT-gymnasiet, hoppade av skolan, började dansa och idag visat röven på svensk tv och få lön för det.
Ja.
Man vet aldrig vad man gör imorgon och det måste man lära ungarna. Du ska inte känna någon press. Du måste inte bli en doktor, advokat eller det som dina föräldrar vill. Men nu finns det en annan jävel också som håller på att influera ungarna på vad de måste bli. Och det är fucking Instagram och hela den där jävla världen. Ungar tror nu att man måste ha en Porsche. Att man måste ha det och det. Man måste lägga upp bilder i bikini på en strand och visa att man är utomlands och lever livet. Nej, det måste du fan inte. Det är så jävla synd. Så det har kommit en ny förälder nu till ungarna som lär dem fel.
Mm. Du får göra en låt om det.
Ah, det är nog för djupt.
Mm.
Jag gillar att göra simplare låtar som... Om du sitter i en pool som mormor haft som toastol, sluta vara sur, kom igen nu alla jävla, lite simplare.
men finns det någon nackdel med att vara en barnidol? Jag tänker, jag tänker just så här också, att barn är lite otrogna, eller vad man ska säga.
Nej.
Är de inte?
Nej. Jag förstår vad du menar med det. Att så fort det dyker upp någon ny som alla andra gillar, då börjar de gilla den också bara för att alla andra gör.
Mm.
Det stämmer. Men det finns en anledning till varför det kommer ofta samma jäkla unge till alla mina konserter varje sommar. Liksom hardcore fans.
Mm.
Och det som är min drivkraft är ju den här bekräftelsen som jag söker, som jag alltid sökt hela mitt liv.
Mm.
Pressen av att leverera. Så det är lite win-win för ungarna. Jag ger något en unge, jag tar hand om ungen, jag lär ungen om att vara dig själv, skit i mobbarna, var dig själv. Och man ska kunna retas, man ska kunna skoja med varann med glimten i ögat, så länge alla är med på det och älskar varann och du menar inget illa. Men du ska aldrig mobbas och retas av hatiska grejer. Mm. Så lär de sig det här, så kommer de fram till mig och säger tack och ger mig en kram. Och då är det win-win. Jag får bekräftelsen, ungen lär sig någonting också.
Mm.
Men det är det här kramen jag får av vissa ungar efter mina konserter och vissa föräldrar och mammor som kommer ge mig världens kram, som bara... Två veckor sedan var jag på en spelning någonstans jävligt norrut. Alltså jag började blanda ihop alla städerna, fan. Det är granar och det är renar överallt, vet jag i alla fall. Så var det en... Det kom bara spontant. Jag hoppade ner från scenen, så såg jag en liten kille i en rullstol.
Mm.
Så sprang jag fram till honom och gav honom micken och lät honom sjunga. Liksom. Det var en spontan grej. Det var inget planerat. Men det gjorde en sån jävla inverkan att morsan skrev världens längsta brev till mig efteråt och tackade och visade vad det hade gjort för honom. Och jag märker inte sånt. Det är mycket artister som inte gör det nu för tiden. De glömmer sitt värde och vad de gör för förändringar och påverkan. Och det beror på att vi själva är så jävla hjärntvättade om att vi måste hela tiden leverera. Mm. Att vi glömmer vad vi åstadkommit.
Mm.
Det är en stor utmaning. Mm. När du sa att det finns sina nackdelar att vara barnartist. Och det är att man lätt tar för givet de fina grejerna man gör.
Mm. Men känner du också ett ansvar på något sätt? För jag tänker att du har ju varit artist, en populär artist i ungefär 10 år då.
Ja, till och från. Ja. Nästa år blir det 10-årsjubileum.
Ja, men, ja. Och då tänker jag att de var... Den som var 8 år när du slog igenom är 18 nu.
Mm.
Och om nu precis ska gå och rösta för första gången.
Mm.
Och att där har ju du en röst.
Ja.
Att kunna, har du tänkt på det liksom?
Ja. Det har varit min plan sedan länge tillbaks. Länge tillbaka. Jag brukar alltid i mina konserter... dra det här snacket om min så kallade hämnd till de som retade mig.
Mm.
Och det var det att min hämnd var genom att jag valde att vara mig själv och skita i vad alla andra tycker, och jag ville bli en dansare, så jag kämpade som dansare och till slut flyttade till Stockholm, och så hände det ena efter det andra och jag hamnade med i Floor Filler, Cirkus Möller, fick en biofilm, fick Mello, fick det, sålde 3 platina album. Men det var inte min hämnd. Min hämnd var att de som hade retat mig, de hade fått sina egna barn. De här barnen fick en veckopeng från mamma och pappa. Den här veckopengen tog de och sa, mamma och pappa, kan du inte följa med imorgon till Sean Banans konsert? Så tvingar de med mamma och pappa och står där och lyssnar på mig och min berättelse, där jag säger, om jag inte kan få dig att älska mig, så kan jag åtminstone få dig, jag kan åtminstone få dina barn att älska mig för den jag är. Det är min hämnd. På det sättet så lär jag dem också ett och annat om att, hej, här är en kille som bryter lite på svenska ibland. Snekeps och guldkedja och silvertänder. Han är ju inte så farlig. Så om jag ska rösta nu om något år när jag blir 18, då behöver jag inte vara rädd för honom eller sådana som honom. Det har varit en plan jag har haft ganska länge. För när jag var med i Mello första gången 2012, då var det 4 högt uppsatta kommunfullmäktige från ett visst speciellt parti, som jag aldrig hade hört talas om innan. Jag var ju inte politiskt insatt. Från ingenstans hade de gått in i bloggar och Twitter och skrivit hatfyllda grejer om mig. Och då tänkte jag, va? Vad har jag gjort mot er? Jag har aldrig talat illa om ert parti. Varför säger ni att jag ska ut från detta landet och att den delen av Sverige vill ni inte ha med att göra? Jaha, ja. Då ska jag få min hämnd nu. Då ska jag fostra era barn att inte vara rädda för att rösta på sådana som mig i framtiden. Det var min hämnd.
Mm. Men har du träffat någon sån förälder någon gång som du har växt upp med? Som har kommit med sina barn till din konsert?
Definitivt. Och idag kramar jag dem med massa kärlek. Jag växte upp i Frölunda.
Mm.
Och det som är roligt är att när jag alltid giggar i Frölunda, så säger de alltid den förlorade prinsen är tillbaka. Och då dyker vartenda kompis upp som var bra, dålig, bekant, retade mig, var elak eller snäll mot mig. Alla kommer med sina barn och sen kramar mig och är glada för min skull. Och jag blir så... mitt hjärta fylls med så mycket kärlek och jag vill bara krama allihopa. Och säga tack för att ni kom hit med era barn och tack för att ni har vuxit upp.
Mm.
och en annan människa idag.
Mm. Jag tänkte också på det du sa alldeles nyss, att påverka barn. Och det här med att folk är rädda eller...
För det annorlunda.
Ja, för det annorlunda. Du som ändå är berömd, känd, rik, framgångsrik, märker du av någon form av vardagsrasism mot dig?
Vet du vad som är roligt? När jag var som mest aktuell och levde i den här bubblan, jag såg inte ett skit. Det är inte förrän nu idag liksom, ibland när inte alla människor känner igen mig, då lägger jag märke till den här. Jag bara, vänta lite nu. Blev du snällare nu plötsligt mot mig bara för att du visste att jag var Sean Banan?
Mm.
När jag stod bredvid dig i hissen och du höll plånboken lite hårdare och sen hälsade du på mig och jag har flytande göteborgska och presenterar mig som Sean Banan, dina barns, så plötsligt kramar du mig då. Det har sina för- och nackdelar. Nackdelen är, det är synd, det ska inte vara så. Du ska älska mig redan från början, för jag är en medmänniska. Men nu tar jag det jag får. Och det är ändå lite fint att jag kan, bara för att jag säger att jag är Sean Banan, få lite extra med kärlek. Det är synd, det ska inte vara så, men det är ändå något skönt. Det är ändå en fördel. Frågan är liksom, förut hade jag mått dåligt av detta. Idag mår jag inte dåligt, för att jag vet att även om jag inte hade varit Sean Banan, så hade jag kunnat få prata med dem i 5-10 minuter.
Mm.
Då vet jag att de hade älskat mig för den jag är. Så nu mår jag inte lika dåligt ändå, för oavsett om jag är Sean Banan eller inte, så vet jag att jag är en fin människa, för att jag vill ingen något illa.
Nej.
Jag vill alla väl. Även om du hatar mig. Jag tänker mig för fan, alla människor som har gjort mig illa i livet tidigare. Visst, i början vill man ju... Men jag har förlåtit dem allihopa. Alla som har gjort mig illa. Jag förlåter er allihopa där ute, ska du veta.
Mm.
För hur fan är jag inte, hur fan är jag en bättre människa om jag inte förlåter er? Och man börjar först med att förlåta sig själv för alla dumheter man har gjort. Och sen förlåter man sig själv för att man har låtit andra människor göra dumheter mot en.
Mm.
Och sen förlåter man alla andra också. Det är nog min styrka.
Mm.
Sen har jag en hel del svagheter också.
Ja, jag tänkte säga att den där styrkan har inte jag riktigt. Jag menar inte att jag är ett långsint psycho. Men jag jobbar på det.
Men hur lång tid tar det för dig ungefär att förlåta någon?
Nej, det beror på alldeles vad det gäller.
Det värsta någon har någonsin gjort mot dig, har du förlåtit den människan?
Nej, det har jag kanske inte. Fast det är ingenting som går och gnager.
Nej. Finns det en anledning till varför du inte vill förlåta? Man behöver inte glömma.
Nej, men det är nog där som jag är. Jag har inte glömt, kan jag säga.
Nej.
Förlåtet är möjligt att jag har gjort.
Då så, då är det inga problem. Glömma behöver ingen göra. Jag glömmer inte ett skit av alla elakheter som någon har gjort mot mig. För om jag glömmer, då har jag inte lärt mig någonting av upplevelsen.
Mm.
Om jag glömmer, då blir jag ingen starkare människa efter det. Jag måste komma ihåg vad som har hänt och vart jag är idag. Att jag har gjort något produktivt av det.
Mm.
Då blir man ännu mer stolt över sig själv. Men att grubbla, som du säger, det är en helt annan sak.
Mm.
Men att förlåta och känna, vet du vad? Det är okej att det hände. För att jag hade inte varit så fantastisk människa idag. Jag, Benjamin, hade inte varit så skön kille om inte det där hade hänt mig.
Nej, det är också sant. För det tänker jag på mycket.
Mm.
Alltså... allt man har varit med om har ju format den. Det är ju klyschigt, men så är det ju.
Det är så. Ja. Sen är ju frågan om man väljer att låta en upplevelse få en att göra något destruktivt, eller om du väljer något produktivt utav det hela. För sist jag separerades så var det destruktivt. Det var mycket fest, det var mycket dumheter. Nu den här gången separerades. Fan! Fuck that shit! Jag ska gå och kötta på gymmet. Jag ska gå och träna. Jag ska äta nyttigare. Jag ska vara gladare. Jag ska komma hit till Kändispodden och bara sprida massa positiv energi. Och inte gnälla över dåligheter och jobbigt jag haft. Utan hur bra jag har det nu och hur mycket bra, bättre jag vill ha det.
Mm. Ja, det är bra. Men hur, vad är det som får dig att tänka annorlunda nu då?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, man blir ju för det första härdad efter en separation. För varje separation så blir man ju mer härdad. Men också, jag såg ju resultatet av hur destruktivt det påverkade mitt liv negativt. Man hamnar i en destruktiv fas efter en traumatisk upplevelse för att man... Jag tror nog att jag gjorde det för att jag hade glömt mitt värde.
Mm.
Min självkänsla var förstörd. Mitt självförtroende på topp. Jag visste inte... Jag hade glömt hur jag skulle prioritera mig själv. Värdera mig själv och älska mig själv. Jag trodde att jag kunde bli älskad och få fylla det här tomrummet om jag bara är hela tiden generös och gör allt för alla andra. Mm. Men på vägen glömde jag mig själv. Du kan inte älska någon annan om du inte älskar dig själv. Du kan inte värdera dig själv om du inte värderar andra människor. Du kan inte respektera andra om du inte respekterar dig själv först. Och den här gången, då började jag inse mer mitt värde som människa. Och då insåg jag, nej, jag är värd mer än allt det här festandet. Jag är värd mer än allt det här deppandet. Jag är värd så mycket mer. Jag förtjänar att vara frisk och hälsosam och glad och positiv och driven affärsman eller konstnär eller entreprenör eller whatever. Jag förtjänar det, för jag är en bra kille. Man intalar sig själv det hela tiden. Ibland händer det att man kanske inte tror på det, men du ska inte lyssna på vad du tror på. Du ska lyssna på din mun som skriker ut för dig själv i ditt rum hemma när du är ensam. Jag tror på mig själv. Jag älskar mig själv. Jag förtjänar bättre. Gör du det, så gör du till slut något produktivt av det. Det var det vi snackade om tidigare när jag kom in med positiva energin. Ibland är det jobbigt. Man har sina negativa dagar och vill bara vara deppig. Så hamnar man på en Sean Banan-konsert där du måste sitta i 2 timmar och skriva autografer och le till alla ungar och mammor, även om du har en jobbig dag. Men vad fan tjänar jag på att sprida den negativa energin? Inte ett skit. Produktivitet, det är en av mina nya livsfilosofier. Och självklart, man ska älska sig själv, man ska ha självförtroende, man ska ha självkänsla, man ska vara självgod. Men ingenting av det där betyder något om du inte är ödmjuk. Du ska älska dig själv, men du ska också älska andra.
Mm. Ja, vad härligt. Kloka ord.
Tack fina du.
Men jag tänker så här att nu är det ju alldeles kanske för snart in på din
separation.
Men längtar du, alltså bortsett från det då, och att du kanske inte har någon, men längtar du, vill du bli pappa?
Det är min största dröm i livet. Det är min största dröm i livet att bli en pappa. Om jag fan inte kommer få barn, då kommer jag garanterat adoptera. Om jag inte får det heller, då flyttar jag utomlands och flyttar in till någon by någonstans och säger hej, här får du lite pengar om jag får ta hand om ditt barn. Ja. Det är min största dröm i livet att bli en pappa. Mm. Jag tror nog jag vet varför. Det är både av generösa skäl, men det är även av egoistiska skäl. Alla människor sedan urminnes tider har ju haft en största dröm. Liksom Genghis Khan, eller om det är Napoleon, eller om det är, vad heter han? Han som startade Jing-dynastin i Kina. Deras största dröm efter att de hade fått allt de velat ha i livet, det var odödlighet. Mm. Att leva för all evighet. Det var därför han gjorde den här terrakotta-armén, för att fortsätta leva som en kung i efterlivet. Men jag har insett hur jag kan vara odödlig. Och det är genom att jag har så mycket energi, kärlek, känslor, värme. Om jag kanske, visst, jag kan föra vidare mina gener, men vad spelar det för roll? Min kärlek och mina kunskaper och erfarenheter är så mycket mer värdefulla än mina gener. Om jag investerar all den här kärleken i en liten människa, då kommer jag vara odödlig. För vi människor består ju alla i form av någon form av energi liksom. Om jag kan föra över den här energin i ett litet bankfack, ett barn jag kan ge all den här kärleken, fan, jag kommer vara odödlig resten av livet. Det är lite själviskt att säga liksom, för att man gör det av egoistiska skäl. Men samtidigt älskar jag också barn och vill ha ett barn att älska. För att i min erfarenhet, ja, är du för snäll och kärleksfull mot en brud, det kan bli lite fel ibland. Men ett barn kan det aldrig bli fel, väl? Du kan ju aldrig älska ett barn för mycket. Det kan aldrig bli något dåligt eller destruktivt utav det hela. Det är därför jag vill ha ett barn. Att kanalisera all min kärlek åt den här lilla människan, så att jag kommer leva för all evighet och vara produktiv och ge någonting till någon annan samtidigt. Mm. Därför vill jag ha barn.
Och därmed basta.
Ja.
Mm. Nej, men ja, det känns ondskefullt att säga, men jag vill verkligen inte ha barn.
Mm. Nej, men det är inte ondskefullt. För du är någonstans i livet där du kanske behöver kanalisera din kärlek någon annanstans. Kanske mer på dig själv, kanske mer på Jonas. Mm. Liksom, du har inget överflöd av kärlek du kan reservera åt någon annan. Så du är inte där, det är fan inte till en hemsk människa. Mm. Det hade varit en annan sak om du nu här i Kändispodden säger jag hatar barn.
Nej, men det gör jag verkligen inte, och jag har så mycket barn i min närhet. Mm. Så att därför känner jag att jag inte behöver en. Jag tyckte det var lite fint det du sa, att få ge och föra över all den kärlek man har.
Investera
det i ett barn, oavsett om det är ens biologiska barn eller om det är ett man adopterar eller får på något annat sätt. Mm. För att föra vidare den kärleken sen.
Sen är jag ju lite självisk också, och har en annan anledning också till varför jag vill ha barn. Och det är att det finns inget som gör en man mer till en man att få ett barn. För du får helt andra värderingar i livet. Jag har sett många män, kanske inte allihopa, men många som har skaffat barn, och de har vuxit så mycket i mina ögon, för de har fått helt andra prioriteringar i livet. Fått helt andra värderingar. Det var en period jag umgicks med lite fel folk, och inte fel folk, folk som inte var rätt för mig. Mm. Finns inget som heter fel folk. Alla är olika. Men de var inte rätt för mig, så jag började få fel värderingar. Väldigt materialistiska, ytliga grejer. Visst, det är lite nice och ha en fin bil och hit och dit, men du får inte tappa värdet av andra saker som är viktigare. Och när jag ser de här männen få barn, eller kvinnor, de får helt andra värderingar, prioriterar helt andra saker. Enligt mig blir de bättre människor. Och det är något jag också strävar efter, för att det är lite patetiskt och synd att säga, tycker jag, men att det är ett barn som skulle få mig att bli bättre man än vad jag är idag. Det är själviskt, men det är också ge och ta.
Mm. Ja. Men, och så tänker jag på det du sa, att du alltid har strävat efter att bli älskad.
Mm.
Jag tänker på de här barnen. Du höll inte riktigt, jag hade en teori där om att de var lite otrogna.
Mm.
Och det var de inte. Men du sa också att i floor filler så upptäckte du att, för du blev ju en tittarfavorit där.
Mm.
Och efter att det har sänts några månader efter så dippar det. Så att du fick liksom smaka på själva det här söta, härliga kändiskapet eller uppmärksamheten. Och sen fick du vara med om att den försvann.
Mm.
Och du har också antytt i det här samtalet som jag inte hade en aning om. För att jag ser dig hela, alltså ditt varumärke ser jag här uppe. Att du har haft lite upp- och nedgångar i, under de här 10 åren.
För varje gång du går upp liksom, så får du sin, så finns det sina fördelar. Du får smaka på livets söta frukter.
Mm.
Men det är inget som är personlighetsmässigt produktivt. Det är inte förrän du vunnit något i livet och sen förlorat det, du inser värdet av något. Det gäller allt. Det gäller kärlek, det gäller karriär, det gäller pengar, det gäller familj, det gäller allt. Så jag kan säga så här, om jag har det lite mer ekonomiskt bättre idag jämfört med när jag var 18 år gammal, kan jag säga att när jag var 18 var jag 10 gånger lyckligare. För att jag hade inte fått smaka än på de här söta frukterna i livet. Sen när du får smaka på dem och sen förlorar du allt, då blir det deppigt och jobbigt.
Mm.
Det blir inte jobbigt om du aldrig fått smaka på det från första början. Mm. Så när jag fick den här svingen upp av floor filler 2006 eller vad det var, så gick det några år och jag tog en del fans för givet liksom, pallade inte skriva autograf. Man sitter och äter på en restaurang så kommer folk och stör liksom och bara, men alltså när jag äter, respektera det. Jag vill inte skriva en autograf eller ta bild, kände jag. Och sen fick jag dippen. Det var då jag insåg, vet du vad, ta aldrig det där mer för givet för i helvete.
Mm.
Det händer, men undvik det. För någon dag om du får en dipp igen, då kommer du inte få någon ångest över att det kanske har funnits något mer du kunde ha gjort. För att du har gjort allt i din makt och du har visat uppskattning till de här människorna. Så det finns inte en dag nu, om jag sitter och käkar restaurang och någon vill komma och ta en bild eller fotograf med sitt barn, då ska jag fan om jag bjuda på mig själv. För det första, för att jag inte ska få ångest sen om det inte sker igen mer.
Mm.
För det andra, det ger dem så mycket mer än vad jag skulle förlora någon stund och äta en mumsbit under middagen.
Mm.
Och det, när du säger att det här med att en del barn liksom kan vara illojala lite ibland. Jag trodde det också, men när jag sitter och skriver autografer och ibland en del föräldrar liksom knuffar fram ungen för att ta bild med mig. Jo visst, då är det så här. Då känns det så där lite. Är det du som är här för min skull eller är det din mamma som tvingat hit dig för att se chambarna för att hon själv gillar mig? Men sen finns det en del ungar i den här kön när man skriver autografer som springer fram, hoppar upp och kramar mig och jag får en chock i kroppen. Och så får man en sån varm känsla bara, den här människan känner inte mig. Hon vet inte hur bra eller dålig jag är. Hon vet inte mina synder jag har gjort eller de fina grejerna jag har gjort i livet. Men hon väljer att älska mig och hålla om mig och krama mig. Den känslan när man ser det där, alltså, då förstår du vad jag menar. Att det är värt det. Mm. Allt är fucking värt det. Även om jag ska bli störd på en liten restaurang och äta middag.
Ja. Men nu är du förlikad med din att vara barnidol. Och jag har funderat lite på den här musiken du gör.
Mm.
Som precis som du själv har sagt här så har den är dubbelbottnad.
Mm.
Det är ett budskap till föräldrarna och ett till barnen. Men den känns ju, om man inte benar i den så känns det tramsigt.
Mm.
Men när man benar i det så tänker man, fan, det här är inga dumskallar som har gjort.
Nej. Och det är inte många som än fattat det. En del har fattat liksom att, vänta lite nu, det måste finnas en anledning till varför Sean Banan har hållit sig vid liv i 9 år.
Okej, så är rik.
Nej, jag är inte rik.
Det är du visst, du är mångmiljonär. Skitsamma, men det är du. Du har blivit rik på barn.
Nej, inte bara på barn.
Nej, jag vet. Nej, okay.
Någon företag också. Nej, men grejen
företagsgiga, ja, jag vet.
Ja, det stämmer, för att Det finns en tanke bakom allt jag gör. Det måste finnas en del ingredienser i en Sean Banan-låt när jag skriver en låt. Det måste finnas barnförbjudna grejer som kan sägas på ett edgigt sätt men ändå tillåtet. Mm. Trams. Det måste finnas någonting som ger tillbaka till samhället också. Mm. Ett budskap, ett djupare budskap. Typ Sean den första Banan var ju samhällskritisk. Det handlade ju mycket om integration och så vidare. Min låt, fan ska man säga, Digilo Digilej, som jag gjorde med Herreys, den handlade om att min hämnd när jag blev mobbad när jag var liten. Gott nytt jul, en av mina favoriter. Den handlar om att det handlar inte om, du får fan ta seden dit du kommer, men så länge du gör det på ditt sätt. Alla kan fira jul oavsett om du är svart, vit, brun, röd eller gul. Alla kan fira jul oavsett om du är lång, kort, tjock, sned eller ful. Men gör det på ditt sätt. För när jag var liten och bara, fan pappa, titta de är julgranar, jag vill fira jul också. Springer pappa och köper en sån här 3 decimeter hög från Clas Ohlson. Mm. Pappa, de äter julskinka. Så springer pappa till ICA och köper sån här frukostskinka. Liksom, vi firade jul på vårat sätt. Liksom. Och pappa, jag älskar att han valde att göra de här grejerna för sin sons skull. För att han tänkte, barnet vill etablera sig i det här samhället i Sverige. Låt honom fira jul på sitt sätt. Vi gör det på vårat sätt. Mm. Så det finns en djup tanke bakom allt jag gör. Men många fattar inte det. De väljer att döma bananen efter skalet. Mm. De vägrar skala bananen och se vad som finns på insidan. Så ja, jag har en tanke bakom allt jag gör. Mm. Men det är inte många som fattar det. Ett exempel var när jag gjorde filmen Sean Fricka år 2012 med Dr. Abban, Kiki Danielsson och Johannes Bross. Och det var den mest hatade filmen i svensk historia på kanske 25 år eller 20 år. Mm. Och den blev ju rasistförklarad liksom, för att det var en del rasistiska skämt i den filmen som drogs av den rasistiska svenska ambassadören som spelades av Johannes Bross. Mm. Syftet med det var ju att visa att Sean Banan försöker ändra på den här karaktären, rasisten, och få dem att fatta att alla människor har sitt värde. Mm. Och då började drevet där de tog in filmprofessorer från SVT som analyserade en fucking Sean Banan-film som rasist förklarade mig. Och då började alla bloggare och vänner och alla liksom, det var sånt drev och stackars liksom alla som var med i filmen och regissören och alla liksom, de blev så jävla hårt utknuffade från kreddiga finkulturbranschen, filmvärlden i Sverige. Och jag stod fortfarande för filmen. Jag bara, nej, jag är stolt över den. Minns jag Aftonbladet hade en krönikör eller vad det var, recensent, som hade recenserat en hel A4-sida med bara hemska attacker mot mig och filmen. Och sen längst ner stod det en mening. Men min dotter älskade filmen. Dö! Den är inte till dig Gunnar 75 bast på Aftonbladet. Den är till din dotter. Så det finns en djup tanke bakom allting jag gör, men alla kan inte tolka den på samma sätt. Och tyvärr, som jag sa tidigare, för varje år som går så blir det svårare att göra edgiga grejer utan att folk ska ta åt sig och analysera det på ett sätt där de tolkar det första de ser. Och det är synd.
Ja, ja. Men jag blir lite nyfiken också på vad du lyssnar på för musik privat.
Oj, 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 oj.
Nej, men jag tänker, för jag menar inte att man inte kan lyssna på Sean Banan musik om man är 33 år gammal som du är. Men jag tänker mer att för det här känns, och det här menar jag inte som något negativt, men det känns som en produkt och lite konstverk och så, som du säger, att man tänker så, att du och ni tänker baklänges också när ni gör att det här ska funka för den och den och så att det är en produkt ni gör, inte att du har skapat musik som du brinner för eller som du älskar.
Där har du delvis fel.
Jag fattar att du gillar det här, för annars skulle du inte kunna jobba med det.
För när jag skriver, alltså andra albumet vi skrev, Copacabana med Ola Lindholm, fy fan vad vi hade kul. Mm. Jag, mina sköna producenter Hopla från Halmstad åkte, Halmstadgrabbarna åkte upp hit. Vi var i studion. Ola Lindahl kom. Tre flaskor vin och bara köttade på tre dagar. Satt vi och drev och skrev skämt efter skämt och skrattade och drack vin och skämtade och bara, fan vad roligt, skriv så där. Och det är en passion för mig att vara kreativ och skriva skämt.
Ja, men den är jag nog med på.
Så det kommer från hjärtat?
Ja, men det fattar jag. Det, om inte ditt hjärta hade varit med i det här så hade du aldrig varit så stor. Mm. Det, så är det ju i hela samhället. Alltså, det går inte att göra någonting utan hjärta som sen når ut och sen in till någon annan.
Mm.
Men jag tänkte att det kanske inte är den typen av musik som du lyssnar på.
Nej. Nej, för att jag började som dansare.
Mm.
Och när jag började dansa, då var det ju musik jag lyssnade mest på som var relaterat till min dans. Rytmiska grejer, lite old school funk, lite sån här Afrika Bambaataa och Zap Band och vad heter det? Ja, sån här gammal funk. Men jag lyssnar faktiskt på allt. Om du tittar på min Spotify-lista idag, är det allt från James Brown till Metallica till AC/DC till Enya.
Mm.
Alltså jag lyssnar på allt, men jag lyssnar mest på nostalgiska grejer som jag växte upp med. Så min musik jag lyssnar på är mer nostalgisk. Är det hiphop? Är det dance? Är det trance? Är det techno? Är det rock? Är det vad fan det är? Då är det från gamla skolan, allt från 70, 80, 90, 2000, för personligen, det här är min åsikt, musik var bättre förr.
Mm. Jag hade faktiskt en fråga, nu har du redan svarat på den. Men du sa att ni hade druckit tre vinare när ni jobbade. För att, jag kände så att jag dricker väldigt sällan.
Mm.
Men just i lördags så var jag faktiskt dyngrak.
Ja, men det...
Och då hamnade vi på en Sean Banan-nivå, om man tänker.
Ja,
men alltså så här, och då slog det mig att det är klart att ni måste ha druckit när ni har skrivit det här, för att det var så rolig är man inte när man är nykter. Inte jag i alla fall. Eller man, jag vet
så
inte.
Så ligger det till. Sean Banan är en människa, en del av mig som är inte så konsekvent.
Mm.
Och när du dricker och blir på Sean Banan-nivå, då säger du och gör det du tänker när du är nykter, men du gör inte det och säger inte det för att du är konsekvent.
Mm.
De där spärrarna försvinner lite. Och på det
sättet,
nu säger jag inte att man kan bli en Sean Banan om man går ut och dricker nu, men jag säger att många blir så. Ja, fast jag uppmanar inte folk att supa skallen av sig, tyvärr. Alltså jag älskar att bli lite lullig ibland då och då.
Mm.
Lite varm i kroppen och så bara sitter man och snackar skit och skämtar.
Ja.
Får skratta, tack.
Har det lite mysigt som på testbalkong?
Ja, fast det var ju inte på Sean Banan-nivå då.
Nej, det var inte, men jag tänker det var lite mysigt mer.
Det var mysigt mer,
Det var inte sån nivå som jag hade i lördags.
Nej.
För det har jag inte haft på 15-20 år.
Men det behövs.
Ja.
Jag tror nyckeln till ett lyckligt liv är variation. Du kan inte supa skallen av dig varje dag. Och du kan inte vara hälsofreak varje dag.
Nej.
Du kan inte inse värdet av något förrän du provat det andra.
Mm.
Du måste ha lite variation i livet. Det är därför jag tycker liksom att jag har ju gått in i en väldigt hård träningsfas nu, men sen inser jag också, fan, jag ska kunna käka det jag vill ibland. Jag kan inte vara så här strikt. Jag ska kunna flippa ur och vara lite busig och destruktiv ibland. Nyckeln till ett lyckligt liv tror jag är variation.
Mm.
För då uppskattar man det mesta.
Härligt. Men hur länge tror du att Sean Banan håller då? Eller att du är
det
sugen på?
Jag har fan ingen aning, för att nu har man ju blivit folklig, så alla känner ju igen en. Mina första fans har nu liksom, om man sitter på Tinder och swipar och så plötsligt är det någon 20-årig brud man matchar med och säger hon bara, det var min största idol när jag var liten. Man bara, oh shit, nej, höger. Det fan känns lite fel, fan. Man vill ha någon mer i sin ålder. Men vad heter det?
Men är det några mammor annars som raggar upp dig på Tinder?
Ja, fy fan alltså. Jag tror inte folk vet. Det började för något år sedan. Jag skämtade lite om det bara. För några år sedan med Sean Banan-grejen om att Sean gillar mammor.
Och mammor gillar banan.
Ja, men det har fan vuxit fram och det har blivit en sån jävla grej liksom. Att majoriteten av våra föräldrar som följer mig på nätet är ju mammor, oftast singelmammor. Och jag har alltid undrat, jag bara, varför har mammor en grej för Sean Banan? Liksom, och inte lika mycket yngre tjejer som så här, wow, Sean Banan, det är mest mammor. Då har jag filosoferat lite och pratat med många av mina väninnor som är mammor. Och då har de sagt till mig, men Sean, kan det bero på att du kanske har den här fadersfiguren i och med att de är mammor som de önskar hos en man? För äldre brudar, de har ju helt andra kriterier jämfört med yngre tjejer. Mm. Helt andra värderingar också. De ser ju, de letar ju efter helt andra saker hos en man jämfört med vad en yngre tjej gör. Och det är kanske därför liksom många mammor gillar Sean Banan-grejen liksom. Jag gjorde till slut en låt som heter Sean och mamma göra faderullan.
Klart att du gjorde.
Jag sjunger skrynklig som persika, len som rosin, spelar ingen roll, jag vill ha ett dussin Gunnel och Guldbritt, så fin i jeans, mammorna är mina, inte Thomas Ledins.
Det är poesi.
Så det är där också en grej som jag, du vet, när jag blir barnartist, då börjar jag göra låtar mer anpassade för barn. Och så börjar jag märka att morsor gillar mig, och då börjar jag göra den här flörten till mammorna. Mm. Så när jag märker som mest, när mammor är som mest på, förutom på nätet när de skriver till mig och flörtar, så är det alltid på mina konserter som är senare på kvällarna där de serverar alkohol. Vilket inte sker så ofta, för att majoriteten av mina spelningar är ju på dagen. Och det är dagsfestivaler för barnfamiljer. Men vad heter det på kvällarna liksom? Jag var i Böda Sand camping. Satt och skrev autografer. Så ingenstans kommer en morsa och armbåga sig framför alla ungarna. Hoppar som WWE, sån här wrestling. Och sätter sig på mitt knä och börjar gnida. Nu ska vi ta en bild, du och jag. Och har du tur får vi dunka lite bäver. Jag bara, hjälp! Och så, det som var roligt, jag tror hon var singel först. Och så tittar jag iväg bort och så ser jag att hennes man står nykter och håller i hennes jacka och döljer sitt ansikte för att han skäms lite. Och det jag älskar det liksom, den här lilla flörten. Det är roligt, det ska vara lite sådär.
Eller så hade han bara ångest för att det var han som skulle få dunka bäversen. Och du var bara förspelet.
Fri, jag tror fan. Ja, men man ska ta vara på det man får. Och vad heter det? Jag älskar att många mammor har en grej för sommaren. Jag får en del väldigt vågade mejl till min mailbox från mammor, kan jag säga. Ja. Med bilder från ingenstans. Och jag blir helt chockad liksom, att de här sköna, underbara mammorna vågar bara sådär. Men jag tror jag vet varför. För att oftast en äldre kvinna behöver inte oftast en killes bekräftelse för att bli påminn om sitt värde. Mm. För hon vet redan sitt värde. Så därför är de mer rakt på sak, öppna och ärliga, behöver inte spela några spel. Och det är därför många mammor händer att de skickar sådana bilder till mig bara rakt direkt. Och så bara, då struntar de får dissen, för de vet sitt värde redan.
Mm. Men nu så pratar ju du om Sean Banan som en kvinnomagnet också.
Mamma magnet.
Men jag kan tänka mig också, och det här är en fördom jag har.
Mm. Det är bra med fördomar. Man lär sig.
Ja, men jag tänker så här att om jag tänker på dig och du har berättat om, inte ditt trassliga kärleksliv, men att ditt lite problematiska kärleksliv och att du har haft separation och så. Kan Sean Banan förstört i det? Alltså jag tänker det här med, som jag inledde den här podden med, att du är två personer.
Tyvärr så är det ju så att man tidigare med åren då en anledning till varför jag hade glömt mitt värde som människa var att man definierade sitt värde i sitt kändiskap, vilket många offentliga människor gör, vilket var hemskt. Trodde jag att fan, den här människan kommer bara älska mig om jag har den här bilen eller flashar med det här, eller om jag tar med henne till mina konserter och visar hur många autografer jag ska få skriva. Mm. Och då spelade man på det, vilket är hemskt. Jag ångrar mig så jävla hårt. För när jag väl vinner en människas hjärta eller intresse, då vet jag ju inte om den människan är kvar, om jag kanske inte har kvar allt det här.
Mm.
Så idag vet jag, förför dem med din personlighet, inte det du har eller det du jobbar med, Sean. Jag försöker visa mer av mig själv. Jag kan säga att ända sedan jag var liten hade jag dåligt självförtroende kring mitt utseende. Jag har alltid haft komplex. Sen är det många väninnor till mig som bara, Sean, vad snackar du om? Du ser ju bra ut. Men det handlar ju inte om vad andra tycker. Det handlar om vad man själv tycker i slutändan. Jag hade alltid haft dåligt självförtroende. Men det här berörde inte mig när jag blev vuxen. Speciellt när jag blev runt slutet av tonåren. För att jag insåg att istället för att lägga fokus på det jag är missnöjd över, det jag skäms över, det jag vill dölja, min utsida. Lägg mer fokus på det du är stolt över, det du vill flasha med, det du vill trycka upp i människors ansikten. Och det var min insida. Jag vet att jag känner att min utsida är där nere, men min insida, fuck, jag är charmig, jag är skön, jag är en gud på att dansa och jag är duktig på andra saker också, om du förstår vad jag menar. Jag är fantastisk. För jag vet, kära folk, ni som lyssnar, det här gäller er alla. Låt er utsida inte definiera dem ni är och det ni kan uppnå. För er insida, om ni lyckas visa det bästa och finaste hos er själva, då kommer den stråla ut över eran utsida. Så när någon ser er, då kommer de bli bländade av din insida, att de kommer inte ens längre titta på din utsida.
Det får bli slutorden här.
Ja!
Ja.
Fan vad kul!
Ja.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, och tack för att du ville komma hit.
Ja, det var underbart. Tack för att jag fick vara här, så du är en fantastisk människa. Det är helt nytt intryck.
Ja. Ja, men det är väl härligt.
Ja, fan!
Ja, tack så mycket och tack för att ni har lyssnat.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.